Det här är P4 Sveriges Radio.
Hon fotograferades flitigt för sitt lustiga ansiktes och sitt vackra figurskull.
Och jag var egentligen vansinnigt blyg. Jag stålsatte mig och gjorde det därför vi behövde pengarna.
Och det är en dröm, alltså det är en ungflicksdröm.
P4 Dokumentär presenterar två nakendansöser och en försvunnen playboy. Av mig, Bo Högst.
En massa bilder.
Jo, men jag har ju så mycket album, vet du. Nu ska vi se, det är en... Du har inte börjat spela in redan.
Jo.
Men Bosse. Här ser du. Där.
Vad står det då?
Det står Vincent Bjurström ger strippan Gunilla ett erkännsamt ögonkast. Det var hon som räddade showen. Ja, lite cred till mitt ego.
Jag är hemma hos Gunilla Ekrot, eller Gunilla af Halmstad som hon kallade sig själv på 60- och 70-talen. Då hon var Sveriges mest omskrivna nakendansös.
Rosa, Alisa, Rombi Bombi, Rockersolle, mina damer och herrar, det var signalen till att vi ska ge en parad, en presentation, därefter en omedelbar aktion. Immunimitetskap ska presentera artisterna.
Evert Schultz, en varietédirektör med stor betydelse för Gunillas val av yrke. Vi ska återkomma till det strax. Jag har ett stort intresse för gammal varieté. Alltså lättare underhållning med artister som Abdurrahma, Ali Ben Hassan och Miss Maniana. Men det är egentligen inte deras artisteri jag är intresserad av, utan människorna bakom de exotiska namnen. I de här miljöerna, i dunklet bakom scenen, när de kulörta lyktorna släckts, hittar man ofta de allra mest häpnadsväckande livsöden. De som har stora A i konsten att överleva. Det här är ett program om två av de största överlevarna. Nakendansöserna Gunilla af Halmstad och Betty Bjurström. De kände inte varann, kom från helt olika bakgrunder, var verksamma i helt olika tider, men ändå så lika. De gick sin egen väg, mycket krokig och ofta farlig. En gång korsades deras vägar. Och det är i form av en idag försvunnen playboy. Men mer om det lite senare. Sommar 1963. Samma sommar som Anna-Lena Lövgren ligger etta på Svensktoppen med Se mig i ögonen älskling, stod Gunilla af Halmstad för första gången naken på en scen i tält i mörkaste Småland. Varför gjorde hon det?
Oj, ja du, jag var tonåring och hemlös var jag. Och en kompis och jag var ute och lyftade. Och hon hade träffat en kille som jobbar på Tivoli som hade besökt Halmstad där vi kom ifrån. Else hette den här tjejen. Och Else och jag, vi lyftade till Småland, till någon liten ort där. För där låg Tivolit och där fanns killen som hon var så kär i. Och när vi kom dit så var vi hungriga och törstiga. Och vi hade inte ett öre. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Men hon träffade sin kille i alla fall. Jag kommer inte ihåg turerna. Men det slutade med att jag erbjöds jobb på tältvarietén som fanns där. Att det var Evert Schultz som hade den. Och jag skulle stå staty naken. Och då skulle jag få pengar till mat och husrum. Och jag var egentligen vansinnigt blyg. Alla som kände mig som barn och ung vet att jag var en väldigt blyg tjej egentligen. Men jag stålsatte mig och gjorde det där för vi behövde pengarna. Ja, det var mitt första scenframträdande.
Men hur var det då? Inget behagligt alls?
Nej, Det var ju rena skräckhistorien.
Ja, men vad är det publiken vill ha då?
Goda grejer vill de ha. De vill ha fakir, svärdslukare. Är det någon akrobat eller någon som gör något skönnummer så vill de ha feminala saker. Och så vill de mycket gärna ha striptease. Allra helst kvinnor.
Varietédirektören Evert Schultz intervjuades 1967. När han några år tidigare lät Gunilla stå naken staty var det förbjudet att röra sig näck på en scen. Men att stå helt stilla gick bra, för då betraktades det som konst. Under 60-talet ändrades det där för att sen mynna ut i porrshowernas 70-tal. Ibland händer det saker som gör att livet tar en annan väg än den man tänkt sig. Som att man till exempel en kväll råkar gå med på att visa sig naken för publik. Bara för att få en bit mat och få sova i Evert Schultz tivolivagn.
Ja, fy fasen, den natten glömmer jag aldrig. Den glömmer jag aldrig, det var Else och jag. Jag hade alltså stått den här nervösa, stela nakenstatyn på kvällen. Och sen skulle vi få sova i en tivolivagn, Else och jag. Och ja, vi la oss ner trötta efter en jobbig dag med lyftande och nakenstatyer. Elsa hade ju inte gjort någonting, men jag hade ju gjort någonting. Alltså hon hade inte visat sig naken, hon fick äta ändå hon. Ja, och så när vi vaknade så skakade det så förbannade. Och så tittade vi ut genom den lilla luckan till fönster som var den här tivolivagnen och... Då var vi på ett tåg som rörde sig genom Sverige. Vad i helsike, vi hade ingenting att äta, ingenting. Det stod ett halvt glas vatten som någon hade lämnat där. Det delade vi på. Och sen när det äntligen stannade, då var vi i Sundsvall. Det var ingen som visste att vi hade varit där inspärrade. Och sen när vi var där i Sundsvall så sa jag, kan jag få fortsätta att vara staty här? Nej, det gick inte, sa han. Schultz, för nu hade de skaffat en annan och det var ingen med röven. Och hon var också från Halmstad, så jag kände ju henne från innan, men då hade hon fått jobbet. Men då sa han att han skulle fixa ett annat jobb åt mig. Då ringde han till, tog kontakt med Knatten Olsson från Malmö som låg i Kopparberg. Så vi fick tågpengar, Elsa och jag åkte till Kopparberg. Och sen jobbade jag med Knatten hela tiden jag var på Varieté.
På den här tiden hade varje ort med någon som helst självaktning en marknad. Och vissa som Kivik, Sjöbo och Skänninge var så stora att folk vallfärdade till dem. Och där, på den allra största varietén, uppträdde Gunilla. Det var ett äventyr, men också en trygg plats i brist på ett riktigt hem.
Men hemma var det så att vi var 7 barn och en väldigt hårt ansträngd mamma som själv hade en väldigt tuff bakgrund. Hon växte upp på fattigstugan, blev lämnad av sin mor. Hon gjorde nog så gott hon kunde, men hon var väldigt, väldigt argsint, om man ska uttrycka det snällt. Alla motgångar gjorde att hon fick raseriutbrott. Och jag var väldigt rädd för min mamma, väldigt, väldigt rädd. Så att det var en jobbig barndom, ja, och fattigt.
Men fick du stryk också?
Ja, mycket. Det var inte bara stryk, det var rena misshandeln. Och ofta visste jag inte varför, hade ingen aning. Det var bara det att min mamma råkade vara arg då.
Så när du hamnade på här varietén, det var liksom en flykt. När du fick chansen att komma iväg så var det bara att ta den, eller?
Ja, jag var ju hemlös. Jag kom hem kan man säga. Det var en tillhörighet. Det var ju en grupp. Det var ju min familj då. Jag tror vi såg det så allihopa. Som var där anställda i alla fall. Det här är hemma. Det här är vår familj. Det är vi mot världen. I varietétältet. Alltså vi som jobbade där. Mm. Alltså vi var i så många tidningar. Här är den stora bilden på Vincent och mig.
Vad står det här då?
Playboyen sattes på plats redan vid entrén. Var har du mormor?
Det här programmet ska som sagt inte bara handla om Gunilla av Halmstad, utan också om Betty Bjurström och en försvunnen playboy. Hennes son, Vincent Bjurström. Och här korsas deras vägar. Något som kommer att påverka Gunillas karriär. Efter två somrar på marknadsvarietéerna började Gunilla strippa på finare klubbar och shower som Tunnen i Malmö och ABC-teatern i Köpenhamn. Hon började bli efterfrågad. Och en kall vinter i mitten av 60-talet anlitades hon av Vincent Bjurström Playboy-show.
Och vad gick showen ut på då?
Att han skulle visas upp. Han var ju känd som förförare då. Han hade ett par tanter som var miljonärer som var det. Ja, alltså vi talar 60-tal här nu. Det, han hade några, åtminstone en jätterik dam i England, äldre dam då, som han klodde på pengar eller vad han gjorde. Och ja, det var därför han blev känd. Jag fattar ingenting, men så var det då. Så kunde det bli i alla fall. Kanske bidrog det till hans mamma var Betty Bjurström som ju var känd. Men han var ju söt, var han. Ser du ju själv på bilden här. I alla fall skrevs de om honom i varenda tidning. Och publiken, alltså det var fullspikat. Och ja, så skulle jag in då på scenen som avslutning. Då hade Vincent sjungit, det vill säga han sjöng inte. De satte på en bandspelare. Och så var det någon som sjöng någon Just a Gigolo. Och så rörde han på munnen framför mikrofonen. Så han skulle stå på scenen hela tiden medan jag dansade. Och sen så när jag stod upp, så just när jag hade strippat färdigt, det vill säga jag hade tagit av BH:n, trosorna hade man kvar på den tiden, där vi talar 60-tal som sagt, då kastade han sig över mig och jag var ju helt häpen och högg tag i ena bröstvårtan med tänderna. Och jag, vad skulle jag göra? Jo, jag spelade ju med såklart. Men det här, det var ju en skandal utan like. Så att det bara väste bland publiken. Och sen skulle han få stryk av publiken. Så vi fick kalla på polis för att våga gå ut i bilarna. Alltså det var unga killar, de tålde inte det här med förförargrejen. Han kallades ju för förföraren. Och de skrek också, slå ner den jäveln och alltihopa.
Vincent Bjurström Playboy Show blev en sån skandal att den bara framfördes två gånger. Men den gjorde Gunilla känd.
De hade skrivit en hel del redan på Tunnel och när jag var på ABC-teatern. Men Vincent, då blev det liksom skandal på något annat sätt. Och sen så blev det att allt vad jag gjorde, det blev skandal på något sätt. Jag förstår inte, jag behöver bara tappa en bit papper. Ja, nu är det skandal.
Det var så Betty Bjurströms son Vincent som gjorde att Gunilla av Halmstad blev precis så omskriven som Betty varit 20 år tidigare. Jag ska berätta mer om Betty Bjurström alldeles strax. Jag måste bara kolla en sak om Vincent först. Bland alla artiklar om hans kvinnoaffärer från den här tiden hittade jag en liten notis om att han faktiskt spelade in en egen version av Just a Gigolo. Finns den?
Ja, Trampe.
Journalisten Fredrik af Trampe brukar veta sånt här.
Ja, det låter lite vakbekant. Eller, jag vet att han har gjort någonting åt det hållet i alla fall. För Martin Kristensson på Katastrofil skrev en artikel om Vincent Bjurström för en massa år sedan. Och då tror jag att han var inne och lyssnade på någonting. Men jag tror aldrig att det gavs ut någonting av det här Just Gigolo. Jag tror att det spelades in en singel som aldrig gavs ut.
Kan du kolla det?
Det kan jag nog. Jag kan kolla med Martin och se vad som finns sparat i mediearkiven här. Tjena här.
Han hittade den. Mina damer och herrar. Ni har nu den stora äran att medverka på världspremiären för Just a Gigolo med Vincent Bjurström.
Just a Gigolo. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, every night the heart betraying. There will come a day when youth will pass away. I know what they say about me. When the days comes, I know they say just a gigolo, and life goes on without me.
Ja, Bosse.
Ja, hej Bosse, det är Gunilla. Jag sitter här och googlar på Vincent Bjurström och jag ser att han håller ju på att spela in en film om sin mamma.
Om...
Tydligen, som jag fattade.
Jaha, ja, det måste jag kolla.
Ja, det måste du göra.
Oj, en film om Betty. Jag måste få tag på Vincent Bjurström, eller Vincent Senise som han heter nu för tiden.
Just nu kan du inte nå det önskade numret. Var vänlig, försök igen senare.
Vi pausar berättelsen om Gunilla af Halmstad och jakten på Vincent Bjurström Senise en stund för att fördjupa oss i Betty Bjurströms livshistoria. Den är verkligen stoff för en stor spelfilm. Och den börjar precis som Gunilla af Halmstads historia med lite naket.
Det här var till exempel den filmjournalen vad de skrev. Mm. Betty Bjurström i Kina är verkligen söt. Hon är mer än Miss Kina. Hon är faktiskt Miss Stockholm just nu. Den söta flickan stan talar mest om. Hon fotograferades flitigt för sitt lustiga ansiktes och sitt vackra... Figur. Nej, sin ska det stå där. Ja. Figurskull. Hon är något av en safe girl. Det är i miniatyr förstås. Något amerikanskt över den unga damen och hennes publicity.
Det ska jag titta i såna här klippback.
Det där var väldigt naket på den tiden.
Ja, men det är nästan
påklätt, ja. Oj, ja. Ja.
Var det chockerande det där?
Det där var chockerande, det tyckte jag.
Vad var det som var chockerande i de bilderna? Var det att det var strumpebanden syntes eller?
Ja, det var väl förmodligen det.
Betty Bjurström intervjuades i radioprogrammet Folkligheter från 1969, som den gången handlade om kändisar. Skriverierna om Betty Bjurström skulle inte bara handla om hennes utseende, utan också om ett europeiskt jetsetliv, spionanklagelser och det där hemska som skulle komma att förändra hennes liv helt. Men vi börjar från början med teatern.
Och det är en dröm, alltså det är en ungflicksdröm som finns sådär. Men det finns också ett jävla ranamma som man... Det är imponerande.
Min kompis, konstnären Gun Hellberg, har läst allt som finns att läsa om Betty Bjurström. Och hon säger att Betty, precis som Gunilla, var väldigt ung när hon började dansa på varieté- och kabaréscenerna i Stockholm i slutet av 30-talet.
Ja, hon var enormt ung för att dansa i balletten. Ja. Jag tycker det är enormt. Och när en föreställning liksom tog slut på en teater så sökte hon en annan. Så hon dansade faktiskt nästan hela tiden. För att till slut nå sina drömmars mål, Kina-teatern.
Miss Kina.
Ja, det ville hon bli.
Men hon kämpade ju mycket med massa olika småroller.
Ja, och så otroligt. Och så lärde hon ju känna dessa män som styrde både recensioner i tidningar och hade teatrar och var ballettlärare. Ja. Så hon lyckades komma in i smeten på alla sätt. Alltså hon lyckades. Ja. Verkligen. Med sin ungdomliga charm.
Ja, det var ju det. Hon är ju ganska snygg.
Hon är ju skitsnygg.
Ja, Betty gjorde en kometkarriär genom att dansa lättklädd på Stockholms nöjescener. Hon hade också små roller eller dansade i filmer som till exempel Morgondagens melodi och Svinget magistern med Alice Babs.
Svinget magistern, svinget, det är tidens melodi.
Höjdpunkten på Bettys, vad ska jag säga, första karriär är när hon blir Miss Kina på Kina-teatern i Stockholm 1941. Som Miss Kina syntes man helt enkelt mer än de andra flickorna, både i och utanför showen. Gunilla af Halmstads stora äventyr börjar med att hon blev inlåst i en tivolivagn Betty Bjurströms med att de blev bjuden på middag. Andra världskriget rasade i Europa. Ungefär samtidigt som Tyskland ockuperade Danmark fick Betty Bjurström ett erbjudande från en italiensk filmproducent på besök i Stockholm. Han lovade henne stora roller och hon skrev på ett kontrakt och åkte till Mussolinis Italien. Men när hon kom fram var det något som inte stämde.
Och hon kommer dit och han finns inte i Rom.
Konstnären och Betty Bjurström-kännaren Gun Hellberg.
Och då står hon där på järnvägen, vilket är en helt otrolig historia. Det är inte klokt. Jag fick ju låna lite veckorövin och sånt där alldeles när jag växte upp. Och det påminner om det här följetängare och något där som stod kvar. Hon står där i Rom alldeles ensam och fixar så att hon kommer in i en svit på ett av de finaste hotellen. Och därifrån fixar hon otroligt mycket män. Ute äter supper, ute äter lunch, ute på allt så här.
Hon hade blivit lurad. Men hon fick tag på producenten till slut. Och det visade sig att han ville ha henne som älskarinna, inget annat. Men då höll sig Betty kall och viftade med kontraktet som hon skrivit. Han hade inte väntat sig att få motstånd och började motvilligt leta roller åt henne.
Men han finns ju med hela tiden, den är Carl.
Ja.
Han är ju så bra med.
Han ställer till det senare.
Han ställer till det senare. Ja, väldigt mycket.
I ett skyddsrum under ett flyglarm presenterades hon för en stilig man vid namn Dr. Renato Senise.
Efter faran över.
Gun Hellberg läser Betty Bjurströms självbiografi från 1959.
Kom överens om att äta middag tillsammans. På väg till restaurangen tog Renato Senise mig avsides och sa viskande: jag vet att ni är misstänkt för spionage.
Betty misstänkte att det var den avspisade filmproducenten som spridit falska anklagelser om henne. Tillsammans med sin nya kärlek Renato Senise blev hon till slut tvungen att överge filmplanerna och åka till Sverige.
Men sen så hamnar hon ju i Sverige igen och de får ett barn.
Ja, Junior.
Renato Junior.
Ja.
Som sen döps om till Vincent.
Ja.
Vad de lever på fattar man inte riktigt. Det är mycket Solvalla och sådär.
Ja, det är väl mest han spelar och vinner. Och hon spelar och förlorar.
Ja.
Men denna del är mycket rörig.
Ja, det är den.
Och det är det som rör till. Att man fattar inte vad de gör och varför de gör det. Och vad i detta som gör att de blir tagna som spioner?
I Sverige gifte hon sig och fick ett barn. Det var alltså Vincent, eller Renato Junior som han hette från början. De etablerade sig som ett ungt jetsetpar i Stockholm. Men efter ett tag började brinna under fötterna på dem igen. Och den här gången var det Renato som blev anklagad för spioneri. Den svenska säkerhetspolisen tyckte det var konstigt att han hela tiden hade så mycket pengar. Och att han träffade så många, enligt dem, suspekta tyskar och italienare. Han själv påstod att pengarna kom från att han spelat på hästar på Solvalla. Och att han hade de så kallade suspekta kontakterna för att hjälpa italienska släktingar i nöd. Dessutom anklagades Renato för bigami. Det visade sig att han hade två andra barn med två olika kvinnor i Italien och i USA. Vincents syskon. Men kvinnorna påstod också att de på varsitt håll fortfarande var gifta med Renato, vilket han nekade till. Enligt Bette Bjurströms självbiografi blev han friad. Men 1945, när kriget är inne i sitt sista blodiga skede, känner han sig ändå tvungen att ta med sig Betty och sin lille son Vincent på en resa till Italien för att skaffa fram bevis på att han är oskyldig.
Efter det fattar jag inte, efter den resan, hur hon överhuvudtaget kan agera som en normal människa.
Nej.
Det är så fruktansvärt. Det som hon skriver om att det händer under denna resa genom Tyskland. Ja, det är inte klokt.
Det blir en livsfarlig resa genom ett brinnande Tyskland som håller på att bombas sönder och samman av de allierade. Resan håller flera gånger på att kosta dem livet. Bland annat blir lille Vincent så sjuk att det är en fara för hans liv. Väl framme i Italien fängslas Renato och Betty.
Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om stegen har kommit.
Betty och Vincent får komma hem till Sverige igen. Renato sitter fortfarande fängslad, för vad är oklart. Betty får återigen jobb på Kina teatern som nakendansös och karriären tar fart igen. Renato tänker hon inte så mycket på. Men efter 2 år så hör han av sig igen och vill ta upp kontakten. Han vill träffa sin fru och sin son. Betty har ju ett nytt och eget liv i Stockholm och vill skilja sig, men det vill inte han. Han lyckas övertala henne att hon och Vincent ska leva med honom i Paris, där han etablerat sig som affärsman.
Renato hyrde ett gammalt slott med spetsiga torn i Saint-Claude utanför Paris. Och där bodde jag nu tillsammans med Junior. En gammal kinesisk kock, en fransk barnsköterska och en tjänare i det närmaste som en fånge. Renatos svartsjuka var skrämmande. Och jag förstod att han inte vågade låta mig gå ut ensam eller träffa vänner. Emellertid skulle ett nytt tillfälle till flykt komma i min väg. Renato blev polisanmäld av sin kompanjon för någon historia i samband med en affär. Jag älskade inte Renato längre. Men jag kan ändå inte tycka annat än att det var lumpet gjort av kompanjonen. Och det sa jag också till honom. Men polisanmälan var, som sagt, redan gjord. Och Renato började åter sitta hos polisen i förhör liksom så många, många gånger förut. Jag kände mig nästan fri då jag med Junior kunde flytta till ett hotell igen.
Medan Renato har problem med rättvisan börjar Betty leva livet igen. Det finns möjlighet att skapa en karriär i Frankrike. Hon deltar bland annat i Miss Europa-tävlingen. Under ett uppdrag på Rivieran där hon är Miss Tour de France träffar hon den unga engelska adelsmannen Edward Chance, som hon inleder ett förhållande med. Hon vill skilja sig från Renato, men det vill inte han. Han försöker hela tiden få tag på henne, följer henne som en skugga i Paris. Hon blir till slut så rädd för honom att hon gömmer sig på ett gods i England tillsammans med Edward.
Men han ringer ju i alla fall. Renato ringer henne hela tiden och tjatar.
Jag är så småningom. Ja, han ringer ju jämt och rör igenom sig på en resa. Men det kan ju inte vara evigheter. Och så kommer tillbaka och så ringer han igen.
Och då bestämmer hon
att de ska åka till Paris. Ja. Och träffa Renato. Nej, han åker inte med. Hon åker först ensam nu.
Betty Bjurström gick rädd för sitt eget liv med på att möta Renato på ett hotellrum i Paris. Hon var där för att få honom att skriva på skilsmässopapperna. Men det ville inte han.
Han gick in i badrummet och när han kom tillbaka hade han revolver i handen.
Gun läser Betty Bjurströms självbiografi.
Vad jag kände i det ögonblicket då jag förstod. Jag kände med varenda nerv att Renato verkligen menade allvar med sitt hot att skjuta mig. Döda mig kan jag inte beskriva. Det är alldeles omöjligt att kunna det. Jag skrek medan jag för att skydda mig höll händerna mot hjärtat och vände mig om. Ta inte livet av mig, för guds skull, ta inte livet av mig. På bara några meters avstånd avlossade Renato skotten som ekade hemskt och fruktansvärt i rummet. 3 skott gick in i högra sidan. Ett av dem rakt igenom kroppen och in i en spegel som krossades. 4:e och 5:e skotten träffade mig i ryggen och jag kände hur benen liksom försvann under mig. Jag har hört berättas att människor just i dödsögonblicket ser sitt liv passera revy. Jag dog inte, men då jag sjönk till golvet var det som om mitt liv på en filmremsa blixtsnabbt rullats upp för mina ögon. Ja, det är hemskt. Det blir fruktansvärt alltså. Det är fruktansvärt. Detta är en ung kecka, 26 år gammal, vacker, har dansat och haft framgångar. Och men gift sig då med en man som har tydligen, ja, han är farlig. Fast han inte visat sig för henne tidigare. Han hade väl slängt några saker tidigare, tror jag. Men han har en inbyggd aggression som han inte kan behärska. Och tar till så hemska medel.
Men det är också viktigt så att säga, han får inte träffa sin son. Han har inte fått träffa sin son på 2 år.
Nej, det har han inte. Men han har också suttit i, han har suttit i fängelse också.
Ja.
Det måste, därför har han inte kunnat träffas. Nej. Ja, men det ingick i deras uppgörelse här. Att han skulle skriva på skilsmässohandlingarna och träffa sin son 14 dagar om året.
Det är inte mycket.
Det är inte mycket, nej.
Betty anpassar sig långsamt till ett nytt liv som rullstolsbunden i Stockholm. Hon träffar en ny man, får en dotter, Cecilia, och en ny karriär som butiksägare i bland annat modebranschen. Hon drev butik nästan ända tills hon gick bort i cancer 2001. Renatos brott såg som ett crime de passionnel och han fick därför bara sitta en kort tid på ett franskt sinnessjukhus innan han släpptes fri. Han ville fortfarande ha tillbaka Betty och det dröjde 4 år innan han godkände skilsmässan.
Det är klart att hon berättar ju allting för mig. Det
gjorde hon ju. Cecilia Karlsson, Betty Bjurströms dotter.
Men det var ju inte att hon höll på att älta och prata om. Hon var ju aldrig den här som sa något dumt. Utan hon sa, hon förlet honom och att hon var ung och dum. Och samtidigt är det klart, finns det ju liksom inget som säger att man ska skjuta någon för att ja, man blir svartsjuk och så. Men hon var en väldigt förstående människa och tänkte liksom, inte bara från sitt håll utan hon tänkte från hans håll också.
Vad sa hon om det då? Hur tänkte hon från hans håll?
Hon var aldrig bitter. Hon sa att jag har lärt mig så mycket av det här som jag aldrig hade lärt mig annars om det inte hade hänt mig. Så att jag får se det så. Att det här var min väg liksom, som jag skulle gå. Och hon var ju troende också. Så att hon, ja, en kärleksfull, fin mamma som gjorde allt hon kunde för sina barn och familj. Hon var ingen bitter människa. Absolut ingen bitter människa. En glad människa. Det var det som gjorde att hon överlevde, tror jag.
Ja, Bosse?
Ja, hej. Det är Gunilla. Jag sitter här. Ja, hej, hej. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Hur är det med dig?
Jo, det är okej. Okay. Jag sitter här och kollar på Vincent Bjurströms hemsida. Han har en hemsida, om du inte vet det.
Nej.
Och där står... Ja, jo, det har han. Och där står det att han håller på med allt möjligt. Alltså det är bilar och byggnader och fan och hans moster. Han håller ju på med allting tydligen. Ingen hejd på hans aktiviteter.
På Vincent Senises företag Senise Corporations hemsida kan man läsa om filmen om Betty Bjurström, A Dance with Destiny. Där står att det finns ett färdigutvecklat manus skrivet av den italienska manusförfattaren och regissören Roberto Leoni. Vincent bor tydligen delvis i Italien. Det är så mycket jag vill prata med honom om. Hur relationen mellan hans mamma och pappa har påverkat honom. Och om hans turbulenta liv på 60-talet. Oj, Det ringer. Det är Fredrik af Trampe.
Tydligen så höll Vincent Bjurström på, jag vet inte om du känner till det, men han höll på att göra någon sorts film om sig själv. Vad det verkar. Och att till den filmen så gjordes ett antal låtar som Maritza Horn sjöng ner. Och det skulle alltså låta som skulle vara soundtrack till filmen om Vincent. Och de spelade Maritza Horn och de finns utgivna på singlar.
Men gjordes det en film om honom då?
Nej, det tror jag inte. Soundtracket släpptes, men inte filmen.
Hej Vincent, här var Bosse Sjökvist där, Sveriges Radio. Ring gärna när du hör det här. Okej, tack, hej.
Bette Bjurström umgicks i den europeiska jetsetligan med rysk kaviar och champagne ända fram till de ödesdigra skotten i Paris. Det var ganska långt ifrån föräldrarnas bensinstation. Även Gunilla af Halmstad gjorde en ganska märklig klassresa.
Du menar med Sten Broman?
Ja.
Ja, vi träffades på tunnel i Malmö. Jag visste inte vem han var. Jag var en väldigt obildad liten tjej. Fruktansvärt obildad.
Mina damer och herrar, vi sätter genast igång denna tävling och dess första nummer låter som följer.
Sten Broman var tonsättare, musiker och dirigent. Det är hans verk vi hör i bakgrunden. Men han var mest känd, otroligt känd, som excentrisk programledare i tv för musikfrågan Kontrapunkt. Han började uppvakta Gunilla när hon dansade på tunneln i Malmö i mitten av 60-talet. Gunilla var inte intresserad, men Sten gav sig inte.
Och då gjorde ju Sten så att han gick upp till direktören. Så jag blev kallad dit och jag trodde ju att jag hade gjort något fel och skulle få sparken när jag var på väg dit. Och där satt Sten, så jag fick inte sparken. Istället fick jag erbjudande om att bli dansös på operan i Stockholm. Och detta skulle vi diskutera vidare om och så bjöd han mig på middag nästa kväll. Och vi pratade 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 och och jag började känna sympati för honom. Och sen var han...
Men du var där på operan sen också?
Nej. Det blev ingenting med det, snälla någon. Det var ju bara snack naturligtvis.
Men inledde ni en relation alltså?
Ja, det gjorde vi sen så småningom.
Så småningom?
Ja. Mm. Ja då, jag var med Sten och träffade kungligheter till och med. Och på fina middagar och grejer. Det var jag. Mm.
Och hur presenterar han dig då?
Som sin nes. Ja. Ja. Gjorde han. Så det var ju... Ja, han ljög.
Han ljög?
Ja. Han var en lekkamrat, men samtidigt så var han ju en enorm trygghet. Jag kunde alltid vända mig till Sten och... Jag hade honom och det var jättefint. Och vi hade väldigt kul tillsammans.
Men var han först den här liksom fadersgestalten som du saknade?
Han var både fadersgestalt och lekkamrat. Vi kunde verkligen ha kul. Vi satt ju och kollade stripper på Reeperbahn i Hamburg. Och ja, vi satt där med varsin whisky och diskuterade deras för- och nackdelar. Hon har lite för stora bröst, hon har lite för små, hon är lite för bred om baken. Och den där, hon borde göra någonting åt... Det och ja. Hur de dansade och hur de såg ut. Vi satt och det var så barnsligt så det inte klokt. Men så var det. Vi hade kul.
Men du kände aldrig att han utnyttjade dig liksom?
Nej, tvärtom. Han ställde verkligen upp för mig och han kände till mina alkoholproblem. Och då, det fick han precis som Sören lida för en del.
Men om du tänker så här, efteråt när han var 61 och du var 19...
Han var 63.
63. Vad tänker du om det efteråt så här?
Åldersskillnaden var ju enorm om man säger, men...
Du ser han inte som gubbsjuk idag då?
Nej, för det var han inte. På ett sätt var han väl det. Men samtidigt så var han ju, i sitt inre var han väldigt ung. Han accepterade nog aldrig att han var äldre.
På 70-talet släpptes porren fri i Sverige. Och ingen ville se på striptease längre. Så Gunilla började jobba allt mer ute i Europa. Men det var ett hårt och krävande liv och Gunilla brottades med alkoholproblem som till slut blev så stora att hon stod i ett vägskäl och var tvungen att välja. Hon träffade en man, Sören, som hon bildade familj med. Hon slutade dricka och allt verkade bra. Men det skulle inte bli så lätt.
Alltså att mina känslor hann i fatt mig, det var när jag började jobba egentligen. För att först gick jag ju en utbildning på 70-talet, treårigt ekonomiskt gymnasium som jag ju skulle ha gjort som ung. Men nu gjorde jag det som vuxen istället. Och det gick jättebra, jag hade fina betyg. Och sen fick jag jobb på Kronofogdemyndigheten här i Stockholm som kronoassistent. Det vill säga man ska hjälpa folk och betala sina skulder helt enkelt med eller utan tvång. Och då började mitt känsloliv. Förut hade jag nog bedövat mig med alkohol, alla känslor. Men då kom alla känslor tillbaka. Då gick ju inte att dricka längre på det sättet. Jag måste ju sköta jobb och jag har Sören och familj och sådär. Hus och hem. Och då kom känslorna i fatt mig. Och jag blev ganska sjuk efter några år på Kronofogden. Det var ett tufft jobb också. Kanske var jag lite för skör att ha ett sånt jobb. För det är hårda människor. Som, man måste vara rätt kall och kunna jobba med sånt där. Och jag fick panikångestattacker. Och blev rädd för att gå ut. Ett tag var jag rädd för att gå ut också. Det var det värsta. Jag vågade inte ens gå ut. Vi bodde i eget hus då. Så jag vågade inte ens gå ut i brevlådan och hämta posten. Jag vet inte vad jag var rädd för. Det var något omedvetet. Och då började jag intressera mig för yoga, frigörande andning och allt det här. Samtidigt som jag gick till en läkare och fick antidepressiv medicin. Och det tar jag fortfarande. Och sen min andlighet. 80-talet började jag intressera mig för nyandligheten. New Age och så här. Det låter lite flummigt men jag var inte särskilt flummig, men jag började intressera mig och började göra olika frigörande andning och yoga och såna här saker. Och det gjorde att jag började se på mig själv på ett annat sätt. Förut hade jag nog tyckt att jag var en ganska värdelös människa som inte var värd något bra. Men då började jag se att ja, men jag är ju lika mycket människa som alla andra. Så att jag har ju också ett värde naturligtvis.
Men vad var det som kom i kapp det där liksom?
Alla förträngda känslor. Från barndomens skräckupplevelser. Sen alla känslor runt omkring det här med stripperi och utsatthet och allt vad man var med om där. Jag förträngde ju det genom... kände jag någonting negativt så en drink... Scenskräck, en drink, allt sånt där kommer ju tillbaka. Det bara kapslas inom människan, så är det ju. Och det man måste bearbeta sånt. Och det gjorde jag när jag kom upp i 45-årsåldern.
Men vad var det som liksom kom ikapp med det där stripperiet? Så att, ångrar du allting eller vad det?
Inte ett dugg. Jag ångrar supandet men inte strippandet, nej. Jag har fått uppleva fantastiska saker. På grund av att jag visar mina små tuttar. Bara det. Mm.
Jag kom fram till playboyen Vincent Bjurström, eller Senise som han heter nu, till slut. Och han sa att han inte har tid att medverka i det här programmet. Och att han inte är så intresserad av att prata om saker som varit för länge sedan.
Och så säger han att processen med filmen om Betty är inne i ett så känsligt läge just nu att han inte kan säga något mer än att det kommer bli väldigt bra. Men han önskade mig lycka till med mitt projekt. Jag undrar om hans syster som växte upp med Betty och Vincent vet något mer om filmen. Framförallt så undrar jag om hon vet hur Betty reagerade på alla skriverier om Vincents affärer med äldre rika kvinnor på 60-talet. Och såklart bröstbettet på Gunilla av Halmstad.
Ja, hon var ju inte glad. Det är klart att hon tyckte att det var jobbigt allting. Allting förstås ju också så väldigt mycket. Det var ju jobbigt. Ja, men det är klart att hon tyckte att det var jobbigt då när det var. Det skrev så mycket i tidningen. Det tycker ju alla liksom. Om det står en massa skit i tidningen så blir man, tycker man att det inte är roligt. Det skulle inte någon tycka. Men hon tog väl det med en liten salt också genom att hon själv visste hur mycket jag skrev om henne. Så det var ju liksom inget. Men jag vill inte gå in på det, för att jag tror att det är väldigt känsligt på honom också. Liksom.
Men har Vincent pratat med dig om filmen han håller på att göra?
Ja, ja, absolut. Ja. Han har ju hållit på med den för många år nu. Så.
Har du fått läsa någon manus?
Ja, det har jag gjort.
Och du har fått göra det?
Ja, oh ja.
Är det bra?
Mm, jättebra.
Du har lyssnat på P4 Dokumentär, 2 nakendansöser och en försvunnen playboy av mig, Bo Sjökvist. Det här programmet och alla andra P4 Dokumentärer kan du lyssna på när du vill genom appen Sveriges Radio Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.